En nyhet. Nu kan du teckna livförsäkring hos Trygg-Hansa. Den ger dina nära ersättning som kan användas på det sätt som hjälper bäst. En försäkring för dig och till dem som älskar dig. Läs mer och teckna på trygghansa.se. Trygg-Hansa. Trygghet för livet.
Bara på Storytel. Tove-fallet, det olösta mordet på Viking Sally, loppisfyndet som ledde till ett mordmysterium och mycket mer. Upptäck tusentals dokumentärer, true crime och nytt exklusivt innehåll varje vecka. Prova Storytel gratis.
Du lyssnar på en podd från Perfect Day.
Jag skulle säga, det här måste ju verkligen ha sin egen fanfar.
Ja.
Nu äntligen är frågepodden tillbaks.
Ja, det var jättelänge sedan vi gjorde frågepodd nu. Vilket är, ja. Det är alltid väldigt speciellt tycker jag med frågepodd. Alltså det är extra kul med frågepodd.
Jag älskar, alltså jag är så taggad på det här avsnittet. För att det är så roligt också att få andra människors perspektiv på saker. Alltså genom frågorna de ställer och. Det ska bli roligt. Men without any further ado, som man brukar säga, ska vi bara börja gräva oss ner.
Ja, direkt in. Vi kastar oss.
Så här var det ju. Jag gjorde en liten undersökning på min Instagram och det gjorde även du.
Mm.
Vilket också var kul för att då fick vi ju faktiskt ganska mycket olika sorters frågor. Mm. Vilket också är roligt. Och sen så måste jag bara säga att i samma veva så gjorde jag en liten undersökning om ifall det fanns någonting som vi skulle förbättra då inför nästa år.
Just det, du gjorde den också.
Ingenting. Vi är helt perfekta.
Åh. Vad skönt att höra.
Så skönt. Vi fortsätter bara som vanligt. Helt perfekta. Ja. Det enda det, som vi, några stycken skrev in var att ni vill att vi ska podda fler än en gång i veckan. Och det hade ju varit en dröm även för mig att få sitta och göra det här flera gånger i veckan. Men tyvärr kommer jag då behöva göra avkall på mitt heltidsjobb och det kan jag inte.
Nej.
Göra för tillfället. Så att det kommer fortsätta med ett avsnitt i veckan ett tag till.
Det hade varit kul med mer om vi hade haft varje dag vi satt och pratade.
Ja. Vi hade livepoddat varje dag. Det skulle vara något. Okej. Okay. Jag har fått väldigt många frågor om hur jag och Viktor träffades. Så det är väl lika bra att beta av den så att alla vet hade han efter.
Mm.
Vi träffades klyschigt nog på Grammisgalan. I rökrutan. Vid stängning. Det var liksom ingenting som jag hade funderat speciellt noga över, utan helt plötsligt så stod han bara där. Och då måste jag bara förklara för alla lyssnare här att jag hade ju då jobbat på skivbolag i, jag vet inte hur många år, ganska många år innan vi träffades.
Mm.
Och för mig har det alltid varit ett big no-no att förena nytta med nöje, så att säga.
Mm.
Och det gäller samtliga jobb jag har haft. Typ när jag jobbade på krogen, det var aldrig så att jag planerade eller hade med en bartender att göra, till exempel.
Mm.
Eller en kock eller en annan servitör. Alltså aldrig, för det kändes bara, det känns inte som att man ska hålla på när man är arbetskollegor, så att säga. Nu var det inte så att bara för att jag jobbade på skivbolag och han var artist att vi var kollegor på så vis. Men det kändes, det var inte liksom någonting som jag ville göra, helt enkelt.
Mm-hmm.
Så från Grammis och rökrutan så tog det ganska lång tid innan vi blev ett par sen. Och det, så här i backspegeln, är jag väldigt glad för att Viktor höll i. För han var verkligen ihärdig. Så det var skitjobbigt till en början. Men sen, nu är jag överlycklig att han var det.
Ja.
Ibland kan jag tänka så här, det är ju verkligen sliding doors för mig. Tänk om han hade gett upp.
Ja.
Undrar vad hur mitt liv hade sett ut.
Men, alltså, men verkligen, visst är det så intressant om man så här klipp till hur livet ser ut idag när man tänker tillbaka hur saker och ting blev. Det är kul att se på det sättet ibland, faktiskt. Ja. Du där på skivbolaget, du var ju på mycket artister, var du inte det? Det var liksom alla möjliga du jobbade med.
Jag kan säga så här. Och det här tycker jag är så jävla sjukt. För anledningen till, alltså när jag började känna att så här, men jag är ändå så här, intresserad av honom.
Mm.
Då var min första tanke hela tiden, vad ska folk säga?
Men du tänkte aldrig på det när du och Bruno Mars dejta?
Nej, så kände jag inte då. Nej, men du vet, då kände jag så här, gud, vad ska folk i branschen säga att jag är tillsammans med en artist typ. Det kändes inte, men och sen så minns jag tydligt den dagen jag bestämde mig för varför bryr jag mig om det?
Nej, varför?
Det är väl ingen som kommer säga något, vi är kära i varandra typ. Och det var väldigt skönt att komma till den insikten.
Men jag tycker så här, men så är det ju med så mycket i livet när man blir äldre också. Att man så här inser att det spelar ju faktiskt ingen roll vad folk tycker om saker.
Nej, verkligen inte.
Nej.
Men parallellt har jag också då fått frågan hur du och Sev träffades. Mm. Och ja, det kanske inte du har pratat om i podden.
Jo, men det tror jag.
Om du har gjort det så får du upprepa dig.
Ja, men det här var ju då under perioden jag var singel. Jag var ju singel ändå ganska länge, väl? Eller?
Ja, men vi pratade ju om det här för några poddar sedan, om att gå vidare efter en skilsmässa och sådär.
Mm.
Jag upplevde dock inte att du var singel svinlänge. Men
nej,
du var ju säkert ändå singel, vadå?
Ja, men drygt ett år i alla fall. Kanske lite mer än så. Så att det var ju inte rakt på, men det var ju inte så långt efter, såklart. Men det där året så hade jag ju då mitt roliga dejtår. När jag fick, eller, det var ju inte ett jätteroligt år, helt ärligt. Men jag dejtade ju lite och det var ganska kul. Och då vet jag att när jag väl träffade Zeb, för han bodde ju precis på andra sidan reservoaren här. Vi har ju en hel del gemensamma så här, vänner och nämnare. Och vi hade då avtalat att vi skulle ses på ett glas på Botanica som ligger här borta, en restaurang. Och det var, jag vet inte, jag tror att jag var lite trött på att dejta. Jag hade nog precis kommit fram till att jag var ganska nöjd och glad ändå. Så att vi såg, så det var jättetrevligt och han var jättetrevlig, men sen sågs vi typ inte på en månad efter det. Och här än en gång då så ska jag också vara väldigt tacksam för att han var så ihärdig och inte slutade höra av sig, utan fortsatte så här skriva till mig och fråga hur jag mådde och om jag kunde ses någon gång. Och till slut så tror jag att jag var själv en helg och inte hade någon ursäkt kvar att inte ses. Så att jag skulle säga att den här dejten kanske är då vi träffades på riktigt. För då skulle vi ses på ett glas nere på LNI som är en restaurang. Där har vi också varit, du och jag. Och vi blev så kära. Alltså det var den här kvällen det hände. För då sågs vi i baren på ett glas och hade så himla trevligt. Så då gick vi rakt över gatan till Alimento och åt middag. Och han hängde med mig hem. Jag gick hem, så han gick med mig hela vägen hem. Det är ju ändå en liten bit att gå. Och så stannade han över och sen...
Och flyttade han aldrig därifrån?
Nej, men typ inte alltså. Det var så här, det var så underbart. Dagen efter åkte vi upp, tog vi hans bil och åkte upp i Angeles National Forest som är... jättevacker bilväg, så slingrigt ut med bergen upp. Vi brukar åka dit i snön och åka pulka med barnen ibland. Och tog med oss frukost och satt på motorhuven och åt frukost och kollade ner på utsikten. Och då var det så här, det var så otroligt mysigt.
Härligt alltså.
Ja,
det är kul. Sånt här tycker jag också, det är också ett litet lifehack. Ibland ska man bara tänka tillbaks på de här stunderna och alltså precis när man träffades och försöka vara liksom detaljerad i minnet.
Ja.
För då kommer man ju verkligen så här på, just det, det var så här, det är så här det känns.
Ja, exakt.
Så det låter ju superromantiskt.
Ja, men det är ju ingen så här jättebra, alltså jag tänker att det är ju ingen bra historia, för vissa är så här, men vi bara sprang in i varandra och jag tappade min väska och han tog upp den, och jag har ingen aning, men alltså det var väl en jättedålig historia kanske. Vad var
nej,
det för romantiskt?
Snackar du om det?
Nej,
den jag
precis
underbart.
Nu drog.
Jaha.
Fan vad det?
Ja. Ja. Nej, det var,
nej,
det
men
var
alltså klart. Det finns ingen så här, men det var, ja, det var så det var i alla fall. Ja, men och på tal om det här då, så är det någon som frågar, hur fungerar Zev och er vardag? Jag vet inte exakt vad som menas.
Jag vet inte exakt om han fungerar.
Nej, men alltså hur den fungerar. Jag vet inte vad som, alltså hur vardagen ser ut för oss. Det är ju alltså varannan vecka då. Filip reser ju en del och är i Sverige mycket. Så när han är i Sverige är ju barnen extra här. Men när han är här så kör vi ju varannan vecka. Och då, om det är våran vecka, så är det ju upp på morgonen med alla kids vid 7. Göra lunchlådor till alla. Dumpa alla på dagis och skolan. Och sen hem och jobba. Jag jobbar hemifrån. Och Zev gör ju också det ganska mycket. Om inte han har någon plåtning någonstans. Eller nu, både november och december har han ju rest nästan hela tiden. Så då har han varit borta mycket och då är det bara jag. Och sen hämtar någon av oss i skolan. Alltså han är ju väldigt, en väldigt, väldigt engagerad pappa. Och väldigt med i Ilse och Tages liv, verkligen. Alltså allt från så här föräldramöten till aktiviteter till kompisgrejer och sådär. Om det är det som kanske var frågan. Egentligen? Ja. Jag vet inte.
Alltså egentligen så tänker man ju på när ni träffades där och du hade 2 ganska små barn och sådär.
Mm.
Vilket, det är ju väldigt modigt att ge sig in i en sån relation, tänker jag. Mm. Som ung kille också. Alltså att man
100%. Det är otroligt.
Skorna på något vis.
Det tänkte jag ju inte. Så såg ju inte jag på det när vi träffades, ska sägas. Då var det så här, om inte du... Alltså nästan, alltså jag älskar mina barn lika mycket som du älskar mig, vilket ju är väldigt mycket att begära egentligen.
Ja.
Så kommer inte vi att träffas mer. Så då stod jag ju verkligen på mig. Otroligt. Alltså så här, var ju nästan omöjlig att rubba i några samtal. Alltså jag tog ju alltid barnens sida och det var, alltså inte för att han ställde ju aldrig några andra krav, han fattar väl det. Men du förstår vad jag menar, att det var så här, de var för allt annat. Det skulle han typ veta när vi träffades.
Ja.
Vilket ju är helt sjukt att han gick med på. Och nu ser jag ju saker med andra ögon några år senare. Och är ju väldigt tacksam, såklart.
Ja. Men å andra sidan, han kanske inte skulle haft samma relation till så taget om du inte hade haft de kraven från allra första början. För då kanske du hade kompromissat på vissa saker också. Nu var det så här, take it or leave it på något vis. Alltså om du ges utrymme att inte ta 100% ansvar för någons annans barn egentligen, om du förstår mig, så kan det kanske bli att man inte kommer lika nära. Alltså han är ju jättenära Ilse och Tage. Och har ju alltid varit så självklar, menar jag, i deras liv också. Jag tänker att det var bra att du hade de kraven.
Ja, men det var det väl säkert. Men jag menar, jag tror faktiskt att han ville ju ta det ansvaret också. De var så små, han ville ju vara en del av familjen. Det var viktigt för honom också.
Ja.
Han hade ju säkert gjort det ändå.
Och den här veckan samarbetar vi återigen med Kids Brand Store.
Every teen's first choice in fashion.
Denna otroliga sajt för oss föräldrar som inte riktigt kanske har koll på vad det är som gäller och vad som är rätt, som kidsen skulle ha sagt. Då kan man klicka in sig där och få liksom kurerad vägledning, eftersom det här är handplockade plagg från de världsledande märkena i modebranschen. Och för att de jobbar nära tonåringar, så att de vet vad tonåringarna vill ha, och äldre barn. Storlek 140 och uppåt är det ju.
Och det här är också, ska jag säga, väldigt alltså så här snygga kläder i så här riktigt bra kvalitet och bra designers, vilket man ju uppskattar. Och barn som är, som sagt, stora barn är väldigt kräsna. De har ju bland annat Gant, som jag tycker är ett så här fantastiskt snyggt märke, som också är precis så här spot on i mode, vad man ska ha på sig just nu, lite så här preppy. Väldigt mycket just piqué-tröjor, som jag vet att jag nämnde förra veckan också. Och sen har de här jättesnygga relaxed linnen, alltså både skjortor och byxor, som jag alltså skulle älska att köpa till, och som jag tror att Tage skulle älska också. Att ha liksom på sommar, på skolavslutningar, på midsommarafton, alltså allting, alltså skönt och supersnyggt.
Verkligen. Besök kidsbrandstore.se så kommer ni själva kunna se hur mycket fina grejer det finns till barn i storlek 140 och uppåt. Nästa fråga är, berätta om livet med 3 barn. Har precis fått första, sugen på fler, men orkar man? Ja, du. Jag tycker så här, det är jättesvårt att svara på. Det är jätteindividuellt hur livet ser ut.
Ja.
Orkar, det är klart man gör. Om man bestämmer sig för att ha fler barn, det är klart att man orkar. Men sen beror det ju självklart på hur gammal personen är och hur livet runt omkring ser ut.
Ja.
Jag vill bara säga att det här som folk sa till mig, ett barn, inget barn, två barn, liksom, då känner man att man har två barn, och tre barn, då bara flyter det vidare, tre, fyra, fem, spelar ingen roll, det är bara liksom, det stämmer inte.
Var det här Gustav Norén som sa?
Nej, det var det inte. Det här var på riktigt många människor som har tre barn som sa till mig att det är stor skillnad på ett och två barn, men två och tre, det är ingen större skillnad.
Jag skulle säga att det var det som var skillnaden. Alltså jag tyckte så här, ett och två, vi fick ju barnen ganska tätt in på varandra. Och det var ju väldigt mycket, men då var man liksom redan inne i bubblan, alltså inne i det där.
Och en annan grej, var man lite yngre också?
Ja, men kanske det. Men sen också så här, men tredje, det är väldigt mycket med tre barn. Det är faktiskt väldigt mycket jobb. Nu älskar jag, och jag skulle inte vilja ha det på något annat sätt, så jag tycker det är helt underbart faktiskt. Men det är väldigt mycket jobb med tre barn.
Det är väldigt mycket jobb, och jag tror att det hade varit, för min del så tror jag att det hade varit ännu jobbigare. Nu har jag ju lite semi-beklagat mig för att sommaren var så jobbig för mamma själv med barnen. Men å andra sidan så har jag en man som har varit väldigt närvarande.
Victor, ja, det har
han.
Han
har varit hemma så sjukt mycket med barnen. Faktiskt.
Och alltid lekt så mycket med dem. Alltså, jag tänker på det, Victor, han var alltid den som satt på golvet med barnen och lekte. Alltså alla år egentligen.
Ja. Alltså, fortfarande gör, vill jag säga. Och det är ju, jag menar, att ha en sån man är ju värsta lyxen om man har fler barn. Det hade varit skitjobbigt att ha en man som gick till jobbet 06.30 och kom hem 19.30.
Och var trött.
Ja, usch.
Och inte orkade. Nej, så det stämmer också. Det är verkligen en bra idé att fundera över vem man har barn med.
Ja.
Men jag tänker ju också så här, att det är en lång, alltså på sikt en investering för framtiden också. Att ha en familj och tre barn. Jag vill ju att det ska vara liv i luckan här. Jag vill ha middagar och vad gör alla och de har träffat den. Alltså jag vill väldigt gärna ha det livet också. Inte bara när jag tänker på så här småbarnsåren, utan jag tänker längre fram också.
Och jag måste säga, alltså jag hade ju alltid haft en bild av att jag ville ha tre barn, men jag känner ju, även om de fortfarande är jättesmå, så kan jag ju redan nu känna en liten krypande ångest att de en dag ska flytta ifrån en. Och ur ett rent egoistiskt perspektiv så är det skönt att veta att man i alla fall har ett barn som kommer vara kvar ganska länge till. Liksom.
Ja, jag håller verkligen med. Alltså speciellt här där du då ska vara college och sådär, och de ska flytta hemifrån absolut när de är 18 och sådär. Ja, vi får se. Men en annan sak som också är på plussidan, för det mesta är på plussidan, även om man är väldigt trött och det är mycket. Och det är dynamiken, tycker jag, är så himla bra med barnen, när de är tre. Det är väldigt härligt att se. Det är inte bara Ilse och Tage i allting, utan det är alltid Maj också. Så att, ja, det är fint, tycker jag. Era tankar kring Botox och om ni själva använder Botox?
Mm.
Har du använt Botox?
Nej, jag har aldrig testat det. Och det är inte för att jag är emot det på något vis egentligen. Jag har bara jag vet inte. Jag har bara aldrig tyckt att jag behöver det. Det har jag säkert behövt. Och sen var jag väldigt öppen för att jag skulle testa det, men då var det någon hudterapeut som sa till mig att jag inte behövde det. Och sen nu känner jag lite grann att jag ändå börjar undra fall det är bra eller dåligt spruta in nervgift.
Ja, det låter ju inte kanske.
Det låter inte bra.
Nej, det låter ju
men
fel.
Jag är absolut inte emot. Alltså, jag har bara ingen erfarenhet. Så känner jag.
Men vi, alltså här i den här stan som då är så speciell då med allt som är naturligt, att man har en sån liksom allt ska vara holistiskt. Man tänker på att det ska vara närodlat, vad man stoppar i kroppen, att man tränar och rör på sig, den här hälsosamma så här livsstilen. Samtidigt då så gör alla botox. Det är som du säger, nervgift. Alltså Gwyneth Paltrow håller på där med sina teer och detox och det ena med det fjärde. Sen så gör hon ju fortfarande reklam för botox till exempel. Så att det är ju motsägelsefullt. Men jag har provat botox och jag... nu var det ju faktiskt ett tag sedan jag gjorde det. För sist jag gjorde det så blev jag inte så nöjd. Jag tycker ju... Alltså det är egentligen bara ett ställe där jag vill ta botox. Och det är kråksparkarna.
Det är alltså... Ögonen.
För att där har jag... Jag tror att det är nästan när jag säger... Det är väl lite genetiskt hur man åldras och sådär. Men att jag... kan få ganska mycket kråksparkar, helt enkelt. Och där tycker jag att det är jättefint. Däremot tycker jag inte att det är så snyggt på mig om jag tar det i pannan eller något sånt där. Det har inte blivit bra, så det gör inte jag. Så numer, om jag tar botox så är det bara ögonen faktiskt, kråksparkarna. Ja. Så jag vet inte, jag är ju ganska öppen för sånt där. Jag tycker att det får man göra om man vill. Jag tycker inte det är så snyggt kanske alltid på alla... Om jag ska vara ärlig, jag tycker det ser konstigt ut när folk inte kan röra pannan. Jag tycker också att det är snyggt med rynkor i pannan till exempel. Det kanske inte är så kul om man har en arg rynka mellan ögonen. Det kan jag fatta att man vill verkligen göra. Eller om man har kråkspark. Alltså vissa grejer kan jag fatta. Men jag tycker inte det är snyggt när man inte kan röra pannan eller röra ansiktet. Man får liksom ett annat ansikte med det.
Det är, jag tycker att det finns en riktigt ful grej med botox måste jag säga. Och det är när det blir så här att... När man tar det i pannan och att ögonbrynen
liksom
kryper upp som några slags häxögonbryn.
Men då går man ju till någon som inte vet vad de gör. Alltså så ska det inte se ut. Och får man de där ögonbrynen, då får man ju gå tillbaka och prata med dem. Men det är så här, men det är väldigt lätt att det händer. Men även om det inte händer så får man ändå att man inte rör pannan. Det ser, alltså det så ändrar muskulaturen. Ansiktet blir annorlunda. Jag tycker inte att det är fint. Men som sagt, folk får göra vad de vill. Jag förstår om man gör argrynkan. Jag förstår om man gör kråksparkar. För att det tycker inte jag är kul om jag får alldeles för mycket. Men utöver det så nej, jag är ingen botox.
Men är det, alltså, för en icke-botox-expert då, som ni alla hör här. Är det pannan och de två ställena generellt som man sätter botox? Eller är det
nej, alltså folk sätter botox överallt, Johanna. Alltså en ganska vanlig grej som jag har vänner som gör det är att de sätter också alltså mer medicinskt för att de gnisslar tänder. Att de sätter i musklerna vid käken. Men utöver det så sätter de gör lipflip, att man sätter i läppen så att läppen lyfter lite. Man sätter i halsen så att man inte ska få så mycket rynkor på halsen. Man sätter alltså det finns ju överallt, alltså folk kan ju använda det hur mycket som helst. Okay. Som.
Herregud.
Ja.
Jag dömer ingen som gör det, men jag tycker bara också att alla ska tycka att de är fina som de är.
Ja, nej men alltså jag dömer inte heller någon, men jag tycker ju att det är väldigt snyggt och alltså ser ju såbert och jag vet inte, att åldras är ju vackert tycker jag.
Ja.
Det var faktiskt också någon som frågade om hur vi omfamnar att åldras. Jag känner ju att jag ändå gör det på något sätt. Nu vill jag ju inte, jag vill ju inte se så sliten ut, det är väl det. Men jag vill absolut inte se ut som att jag är ung och inte åldras och inte har rynkor. För jag gillar ju som sagt lite rynkor, men inte för mycket.
Ja.
Jag vet inte.
Mm.
Allt, det är ju en balans det där, på något sätt.
Ja. Jag undrar om Jenny fortfarande jobbar som journalist.
Nej. Eller ja, nej, det gör jag inte. Inte på det sättet jag gjorde. Förr gjorde jag ju väldigt mycket intervjuer, alltså flera stycken i veckan, och skrev för alla möjliga magasin. Det var ju allt från L, Damernas Värld, Café och sen jättemycket Expressen och sådär gjorde jag ju. Och höll på väldigt mycket med det, men det gör jag inte så mycket nu längre faktiskt. Jag har fått väldigt många frågor om min blogg, om jag har slutat blogga också. Och det har jag inte, den kommer komma tillbaka, jag gör om den bara. Uppdatera den lite. Så den kommer att komma tillbaka. Jag ska säga till. För det är faktiskt väldigt många dedikerade och läsare som återkommer till den. Och det är väldigt roligt tycker jag. Så jag ska försöka göra den lite bättre bara. Med grejen.
Ja, okej. Glada nyheter för väldigt många som har skickat till mig här också. För att det är flera stycken som undrar vart han har tagit vägen.
Ja, det är så. Ja, gud vad roligt. Ja. Vad är Johannas tre bästa tips för att börja arbeta i musikbranschen?
Svårt att sitta som någon liten expert och säga det. Men jag skulle säga att ett tips i alla fall är att... kavla upp ärmarna. Om man vill in i musikbranschen så skulle jag säga att man bara... dels försöker få tag i någon för att få någon slags praktikplats eller alltså komma in den vägen.
Mm. Men du pluggade ju innan också. Alltså...
Ja, exakt. Men det hade ju egentligen ingenting med själva musikbranschen att göra. Utan Nej. Det var ju bara en sälj- och marknadsföring. Men...
Ja, men du tror inte att man behöver inte det för att komma in.
Alltså givetvis ska det finnas ett grundintresse för branschen. Mm. Sen måste man ju också ha en kompetens som kan tillföra någonting inom branschen. Men det finns ju många kompetenser nu, alltså givet hur digital musikbranschen har blivit mot hur den en gång var. Men sen är det ju att få in en fot, och det gör man ju lättast genom någon slags praktiktjänst eller att man går in och jobbar i receptionen eller vad det nu kan vara. Jag tror att det är väldigt viktigt att man börjar någonstans på en lite mer juniortjänst oavsett vad det är. Mm. Så att man lär sig bolagets alla avdelningar på något vis.
Mm.
För det tar sin tid att hitta sin plats. Även om du är utbildad inom någonting så kan det vara någonting helt annat som du egentligen är bäst på. Och sen är det viktigt att ha en förståelse för jobbet alla människor gör på ett skivbolag. Det är jättemycket folk som jobbar på ett skivbolag.
Mm.
Och ju mer förståelse du har och ju mer du kavlar upp ärmarna och hjälper till och hugger i liksom, vad det än kan vara. Större är chansen att man får stanna liksom.
Men du har ju också väldigt bra social skills. Det känns ju viktigt att man ska ha det. Eller?
Man kan ha det, men det beror också lite på vad man gör. Alltså om du sitter på analyssidan och analyserar data liksom,
så behöver du inte prata med någon.
Nej, men om du är svinduktig på det så är ju det kanon. Ja, jag vet, men det är väl klart, alltså, det är väl bra om man kan sköta sig i sociala sammanhang. Musikbranschen är ju en väldigt social bransch också. Men det är ju en väldigt kul bransch, det är det absolut. Det är kul för att det är ju, på ett sätt är det ju nördar.
Men det alltså, kan ju inte jag säga, jag kan ju inte säga det.
Nej, men det är ju musiknördar. Alltså alla är vi ju musiknördar. Alla älskar vi ju musik på något sätt.
Ja.
Och det kan ju vara allt ifrån så här gamla misslyckade rockgubbar nu då, som de är. Alltså som aldrig blev artister själva, så istället fick de jobba på skivbolag typ.
Ja.
Så var det ju ganska mycket förr i tiden.
Ja.
Alltså för länge, länge sedan.
Ja.
Till nu för tiden då, så här jättetech-kunniga ungdomar. Så att det är en blandning. Väldigt blandning av allt möjligt folk. Och det tycker jag är kul, för jag tyckte alltid, jag var ju ganska ung när jag kom in i branschen. Jag var 23 eller vad jag var. Då var alltså så här, de äldre inom citationstecken var ju som mig i sättet och i tanken på något vis. Alltså så här, musikbranschen håller en ju ganska ung i sättet att tänka och vara på. Och det har jag alltid uppskattat. Även de här typ 65-åriga farbröderna är ju liksom coola gubbar typ. Min nästa fråga som jag har fått är, och jag tyckte den här frågan var väldigt rolig, för jag har liksom själv inte reflekterat över detta. Men frågan är, hur är det att vara gift med en kändis?
Det är ju en jätterolig fråga.
Ja, det är en rolig fråga därför att Victor var ju inte kändis när vi blev tillsammans.
Ja, lite grann ändå var han väl. Ja, men, Sugar Plum Fairy.
Ja, jag hade,
men det är ju inte som nu såklart, det är det ju inte.
Nej, och jag kände knappt till Sugar Plum Fairy när vi träffades. Alltså jag hade väl hört det bandnamnet nämnas någon gång, men det var verkligen så. Och jag har funderat på den här frågan lite grann. För att för mig är ju inte han en kändis.
Såklart, det hade ju varit konstigt.
Ja, och Ja, och det är svårt, på ett sätt är det nästan lite svårt att se, alltså att sätta honom i det facket på något vis.
Mm.
Men om man ser på det rent objektivt, hur det är att vara gift med en officiell person då, eller man säger.
Mm.
Ja, det är precis som att vara gift med vem som helst, gissar jag. Förutom att kanske att någon tant ibland kommer fram och säger, åh, det är så, vad fina ni var på det där programmet på TV4. Typ så.
Mm.
Eller något barn som har sett honom på Talang. Men that's it.
Men känner du att, för det finns ju någonting i att man har, för jag har ju ändå haft det också.
Du har ju verkligen varit gift med en kändis.
Ja, verkligen. Jag vet inte.
Ja. Jo.
Men att man i en relation är det ju speciellt, för att det är ju ändå en person som har ett, alltså det är ett väldigt speciellt yrke att vara så här offentlig på det sättet. Och det finns, jag vet att, jag minns att vi kunde gå på restaurang någon gång och att han kunde säga att det var otroligt, gud vad de är så trevliga här och du är så bra service och sådär. Och att jag kunde vara så här, men du är ju, det förstår ju du att jag har ju varit här och det är ju ingen som har brytt sig om mig när jag har varit här.
Nej, exakt.
Sådana grejer. Och att det kunde nästan, man kan nästan applicera det i relationen också. Att det finns ju en särbehandling på jobbet och så vidare i alla möjliga sammanhang. Men sen då, som du säger, det är ju ett helt vanligt liv man lever tillsammans. Så kommer man hem och då är det så här, du får tvätta. Du ligger det här, vad fan håller du på med? Att det blev ju, att man stod för väldigt mycket negativ energi, tror jag, ibland.
Ja,
och att det fanns en frustration i att den här, det var bara ja-sägare på andra änden.
Ja.
Eller?
Ja. Ja, men man gillar, man vill ju ändå att personen i fråga ska ha den egenskapen att man också kan se igenom sånt.
Mm.
Alltså så här, att man kan vara trevlig där och då, men att man ändå förstår att så här trevliga är inte folk alltid hela tiden.
Precis.
För vem som helst. Men sen måste jag bara säga, när du var gift med Filip var ju alltid så uppmuntrande mot att människor, alltså så här, de hade ju en fanbase som framförallt var ganska mycket unga killar, får jag för mig.
Mm.
Och att det alltid var välkommet typ att komma fram, ta bilder, alltså
ja,
så här, han var ju väldigt,
väldigt
så där, en med alla på något vis. Och det måste varit så otroligt påfrestande. Jag menar inte att Viktor inte är det, men Filip var så väldigt mycket.
Ja, vilket kanske inte alltid var kul. Alltså inte för mig.
Nej, men jag
kommer
ihåg, när vi var på vi var ute en gång i Varberg, tror jag det var.
Mm.
På något så här, var det nu det här stället heter, typ Varbergs stadshotell typ.
Ja, just det.
Och då var det ju nästan jobbigt för oss andra, för att det var
det blir inte liksom kul.
Alla de här, nej, det var så, det tog över att det var en kändis på stället, om du förstår vad jag menar. Och det blir inte så kul.
Mm. Så är det ju säkert inte nu längre, men då var det ju precis en annan fanbase och det var ju många år sedan också. Favoritparfymer just nu. Då ska jag säga att jag använder nästan enbart Byredos Young Rose, tror jag den heter. Som är en, jag tycker ofta när jag doftar på rosparfymer så luktar de jättegott när jag luktar fort. Och sen efter en stund så blir det liksom något, jag vet inte, något trist, något jag inte gillar med dem. Men den här tycker jag är fantastisk. Så den använder jag jättemycket.
Är du bra på att byta dofter?
Nej, jag är nog ganska, alltså använder samma ganska länge. Och sen kan jag bli jättetrött på den. Och då måste jag byta. Jag har ju liksom perioder i livet. Det har vi ju pratat om någon gång. Att jag kan så här lukta på saker och komma ihåg var jag var i livet. När jag använder den parfymen. Och så är det nog, verkligen.
Mm. Men du har slutat med dejt.
När jag slutar med dejt. Victor och Rolfs Flower Bomb som var en sån grej. Och jag använder Miss Dior. Tyckte så mycket om och sådär. Ja.
Dolce & Gabbana Light Blue hade man också.
Den hade jag när jag var 14-15.
Ja,
var det min parfym. Vad använder du då?
Ja, men jag har ju också bara använt en parfym de senaste åren. Mm. Som jag älskar. Och som jag får så sjukt mycket komplimanger för. Och det är ju den här Le Labo Santal 33.
Just det, den är väldigt
så
härlig.
Jag håller fast vid den, tänker jag. För att det känns som att jag har hittat den. Sen
varför, är det ett koncept som funkar? Varför ändra det?
Nej, exakt. Mm. Men sen brukar jag faktiskt byta parfym på sommaren. För då tycker jag det är lättare att så här, lägga på med någon liten fräschare doft.
Ja, men någon lättare. Och det är så, vanligtvis brukar jag ha en dagparfym och en kvällsparfym. För jag gillar ju egentligen så här, riktigt tunga dofter. Jag tycker det är härligt. Det finns ju jättemånga härliga parfymer faktiskt från Byredo som just är kvällsdofter som jag tycker. Men jag vet inte, jag har inte ork. Jag vet inte. Jag har ju heller inte gått ut någonting. Som jag så sagt.
Nej, exakt.
Det var ju mitt nyårslöfte som vi pratade om förra podden. Ja, så att, men det kanske blir det mer tunga parfymer nu då. Det finns något som heter, vad heter den? 11th Hour. Den är underbar. Också Byredo. Jättehärlig.
Alla har rätt att älska vem de vill, bestämma över sin egen kropp och leva fria från rasism, hot och diskriminering. Jag heter Alice Bah Kuhnke och representerar Miljöpartiet i Europaparlamentet och jag kämpar varje dag för ett grönare och mer rättvist Europa. Det här meddelandet är sponsrat av de gröna EFA i Europaparlamentet.
Välkommen till Telenor röstbrevlåda.
Hej min fina, fina mamma. Kan inte du snälla swisha mig för fika? Älskar dig, puss, puss.
För att repetera det.
Hej min fina, fina mamma.
Spara samtalet när du förlorat den som ringde på telenor.se/missedcalls.
Du vet väl att du kan försäkra din hund eller katt hos Trygg-Hansa? Då får du till exempel hjälp med veterinärkostnaderna om din vän blir sjuk eller skadar sig. Läs mer på trygghansa.se och skaffa en riktigt bra djurförsäkring. Trygg-Hansa. Trygghet för livet.
På tal om dofter så har jag också fått lite frågor om Moreno och hur det startar igång och sådär. Och ja, det var, känns som att jag ändå har pratat om det på det någon gång. Men nu var det ju faktiskt några år sedan. Det var väl 6 år sedan som jag, och då var ju också du med och är med i Sverige på ett hörn när jag skulle hade den här idén att dra igång ett doftljusföretag och gjorde då 2 eller 3 ljus började jag med som jag utvecklade och sålde slut och sen så då fick jag in så pass mycket liksom, kapital så jag kunde göra ett till för det kostar ganska mycket att utveckla och så har det varit de här åren, det har gått så här långsamt framåt, det har fått växa helt organiskt och nu så finns det faktiskt en helt linje med 8 stycken doftljus och 4 stycken tvålar och så småningom kommer det komma lite fler produkter men allting tar väldigt lång tid, det är frustrerande också.
Men den som väntar på något gott.
Den som väntar på något gott. Men vad det var att det var liksom en idé och ett passionsprojekt som startade som jag tyckte var kul, som var mycket mycket mer jobb än vad jag trodde att det skulle vara. Det har tagit enorm tid och ibland så har man ju varit så här att man inte orkar mer och så plötsligt händer något kul och så vill man fortsätta och så har det varit hela tiden. Men nu då är det ju mest jobb i USA och här har börjat liksom faktiskt rulla på ganska bra.
Det är så kul alltså.
Ja, det är
och
faktiskt
som du
kul.
Säger, det är så jävla gött att du inte har gett upp heller under alla de här åren. För att det är ju det handlar om. Långsiktighet och att hålla i och fortsätta. Även om, för jag kan tänka mig att ja, men det ibland blir så att det tar så sjukt mycket tid att man är så här, men är det här ens värt det?
Nej.
Och sen så händer någon ny grej och sen är det värt det och sen så håller det på sådär.
Alltså exakt så är det ju och det är det som är med Moreno är att det är så otroligt fina produkter och att det verkligen är det på riktigt och att jag är så stolt över dem och står alltså till 100% för de här. Och det gör också en jäkla skillnad. Det är inte liksom bara någon affärsidé som startade som bara skulle, ja men det blev inte så då struntar vi det eller vad det nu än kan vara. Det här är ju någonting som jag genuint älskar och är så otroligt stolt över. Så att det känns, det är verkligen ett passionsprojekt som har pågått under väldigt lång tid. Och som faktiskt rullar på väldigt fint här. Alltså vi har så här fantastiska återförsäljare i USA som säljer hur bra som helst. Och det är så otroligt roligt, verkligen.
Ja.
Och nya butiker som kommer in och sådär. Så att nu nästa år, 2024, så kommer det att satsas ännu mer på just det och på amerikanska marknaden. Och på nya produkter som jag hoppas äntligen ska komma in. För det har liksom dröjt så länge. Och det är ju de här doftpinnarna som jag har jobbat på. Men det längtar jag så himla mycket efter. Men jag tänkte på det, för övrigt en annan rolig grej. För nu har vi ju gjort lite så här pop-ups och lite gemensamma marknader och så här, med andra märken som är så otroligt kul att göra. Och när jag gjorde den här på Heather Taylor Home innan jul, då var det ju, det här är faktiskt så sjukt, för då, bara här en side note. Men det, vi var kanske, jag vet inte hur många vi var, men vi var 6-8 olika företag, och det var ju bara kvinnliga företag då. Det var jättefina, alltså en jätteduktig keramiker som var där. Det var någon som sålde fantastiska barnkläder, men bara så här kvinnliga företagare. Och så var det en tjej som sålde kaviar, och det var så otroligt udda ju. Vem kommer på en sån affärsidé? Alltså, sälja kaviar.
Menar du nu, alltså Kalles kaviar på tubet?
Rysk kaviar. Fast den var amerikansk, men det var liksom, det var samma sak. Svindyr var den. Och den kom i olika burkar, var små och stora, och kom med olika, ja, men små accessoarer sålde hon, och det ena med det tredje. Och man kunde prenumerera och få hem den här kavjan i brevlådan om man ville en gång i månaden eller och så vidare och så vidare. Och då frågar jag hur hon kom på den här idén. Märket heter Rowey. Rowey kaviar. Då sa hon att hon hade jobbat i, alltså, underhållningsbranschen eller liksom filmproduktion och så vidare i många år. Hon hade jobbat mycket med catering. Alltså, ingenting var egentligen en förklaring till varför hon hade startat det här, inser jag i efterhand. Hon hade liksom bara sett att det caterades typ på inspelningarna. Man bara, okej. Och sen hade hon en kompis i New York som var från Ukraina, och i hennes hus brukar de äta rysk kaviar till frukost. Man bara, okej. Och från detta till det här då, att hon skulle göra kavjan. Jag vet inte exakt vad den här förklaringen var. Nej. Men hur som helst. Jag bara, men det är ju jättekul så här, att smaka på den här kavjan. Och sen så ser jag henne på Gwyneth Paltrow hade någon väldigt intim julfest för Goop, som var roligt. Och hade ju bara bjudit in några tjejer. Och då ser jag ju henne när hon står och Gwyneth står och håller om henne. Hon heter alltså Sarah Meyer, och då är hon ju syster till Jennifer Meyer. Vet du vem hon är?
Nej, det tror jag inte.
Gift med eller hon var gift med Tobey Maguire, som spelar Spindelmannen, du vet. De har två barn ihop. Men deras pappa var ju han som gjorde, alltså, grundade CIA, alltså den största jäkla alltså så här, agenturen för alla stjärnor i hela liksom Hollywood. Då är det liksom, det var hennes
farsa. Det förklarar varför hon har sett rysk kaviar på olika tillställningar.
Man bara, hon jobbar lite i filmbranschen. Man bara, okej, det kan man säga att hon gjorde. Ja, men då följer ju alla pusselbitar på plats. För hennes, Jennifer Meyer har ju det här, hon har ju något smyckesmärke som hon gör, som jag tror går ganska bra. Och så har hon då kaviar. Ja. Och så är alla kompisar med Gwyneth. Ja, det är så det i alla fall.
Roligt.
Det var väl lustigt.
Ändå nisch. Jävligt nischat.
Väldigt nischat. Ja, hur som helst, det har ingenting med Moreno att göra. Men Moreno är verkligen ett kul projekt som jag är så här sjukt stolt över. Och kommer jobba mycket på nu, 2024.
Min nästa fråga är tips på att få barn att våga stå på scen.
Mm.
Den tycker jag, jag kan inte tipsa om det. Jag har ett barn som naturligt älskar att stå på scen.
Mm.
Men jag tror aldrig att jag hade kunnat om hon inte hade vågat så hade hon aldrig stått på scen, om vi säger så då.
Så är
jag
det.
Tycker...
Alltså delvis det. Det där stämmer ju delvis, verkligen. Att man antingen gillar det eller inte gillar det. Det finns ju något i personligheten i sig.
Ja.
Men det ska också sägas, och det här är någonting jag faktiskt uppskattar med USA, att här lär ju barnen sig från väldigt tidig ålder att stå i centrum, alltså ända från så här förskoleåldern. Att idag är det...
Att få ta plats.
Att liksom ta plats. Och att hålla föredrag och så här, det är ju en jättedel av, liksom, av hela grundskolan. Även att så här, ställa in sig själva, säga vad man är bra på. Sådana grejer som vi svenskar överlag är ganska dåliga på, faktiskt.
Ja.
Ja, men jag är väl okej på Alltså så här, ta plats och ta för sig och prata för sig själv. Vi är ju inte så duktiga på det.
Nej.
Medan de i USA får lära sig från barns ben att ta för sig och prata för sig. Det tycker jag är faktiskt en väldigt positiv grej.
Verkligen.
Men...
Jag har liksom inga konkreta tips.
Nej, det har inte jag heller.
Utan det är lite grann sådär. För mig har det bara varit väldigt naturligt. Ja. Att jag har ett barn som gillar att stå på scen mer än ett annat.
Sen har jag fått en fråga som angående... Alltså det här är ju top of mind för mig då. Också på tal om förra veckans nyårspodd och löften inför 2024. Men rutiner att återställa sin energi efter en period med mycket stress. Och det här är ju så här, någonting jag försöker jobba på då. Jag som tycker att jag har haft ett stressigt 2023. Men det är ju just rutiner, alltså i sig. Det tycker jag är väldigt avstressande. Att ha sina rutiner. Ja. Den tryggheten när allting bara går på någon sorts auto lite. Är ju väldigt lugnande, tycker jag. Sen är det ju verkligen så här, gymmet, springa en runda. Alltså göra så här, fysiska aktiviteter är så himla viktigt för mig och för alla, tror jag. Och det behöver ju inte ens vara så här... ett jättepass. Jag läste någon artikel om hur de har hittat, enligt någon nya undersökningar, har visat att bara springa i 10-20 minuter, alltså så här, en joggingrunda på 10-20 minuter, har mer positiv effekt på hälsan än att springa i typ en timme. Alltså vad man nu än kan göra, jag vet inte om det alltid stämmer, men vad man än kan göra, att bara så här, sticka iväg, rensa huvudet, röra på kroppen, det gör så himla mycket för just stress och sömn och energi och alltihop. Alltså. Det är ju så viktigt. Och sen att vara snäll mot sig själv. Att bara liksom stryka saker från schemat. Att inte göra, att inte planera alla saker. Utan bara ta det som det kommer och inte boka upp sig för mycket. Utan bara foka på att inte göra någonting. Och om något dyker upp, göra det. Det försöker jag göra.
Ja. Och också tycker jag så här, vad tillåta sig själv att säga nej om det blir för mycket. Alltså så här, nej, jag kan inte gå på den grejen. Eller nej, jag hinner inte skjutsa det här barnet till det här kalaset just den här dagen.
Nej.
Alltså så här, man måste sätta gränser också för vad man... Man kan liksom inte vara alla till lags hela tiden. Men sen tror jag att det är skitviktigt som du säger att så här, komma ut, få frisk luft och vara i fred. Alltså för att rensa tankarna typ. Sen om man springer, cyklar, går, vad man än gör. Men verkligen ta sig den tiden. Och sen tycker jag ett av mina bästa lifehacks ever. Det är ju att låsa in sig på badrummet och lägga sig i badet.
Ja, men det är ju, det vet du, det är ju mitt också. Det är ju bland det bästa som finns. Men just men, som du sa, så här, att vara ute och så här, frisk luft och sådär. Det tänker jag på väldigt mycket. Just där ute i naturen tycker jag alltid är... Alltså ger så mycket energi och har positiva effekter alltså även efteråt på hälsa och huvud och allting. Och det gäller så här även, jag tänker på när jag pratade om att vi åkte och så här glampa och bodde i tält med barnen. Nu var ju det jättefin glamping i och för sig, men man kan ju campa och göra vad som helst. Alltså att ge sig ut i naturen och att ha det som en resa. Tycker jag också finns... Alltså att göra det istället för att lägga pengar på någon dyr weekend någonstans. Finns ju massa positiva saker med det. Som inte bara har med plånboken att göra. Men det också.
Verkligen.
Men du, och sen så har jag har så många frågor till. Vi måste köra ett avsnitt till, Johanna.
Ja, men alltså vi har täckt ungefär en tiondel av det som står.
Nej, men alltså herregud. Alltså det får ju bli... Det får bli ett avsnitt till. Otrevligaste kändisen jag har träffat. Det är någon som frågar om Harry Styles. Vad vet du, Johanna? Alltså vårstilen. Alltså flytta hit och flytta dit. Det finns ju
hudvårdsbehandlingar. Det vill jag veta mer om till exempel.
Och så vidare och så vidare. Så att vi kommer köra ett avsnitt till. Och då hörs vi med frågepodd nummer 2 nästa vecka. Alltså.
Kul!
Mm.
Och tills dess?
Tills dess hittar ni oss på Instagram. Vi heter Jenny Ham och
Johanna Noren understreck.
Och vi heter Keeping Up Jenny och Johanna. Roligt att någon också frågade om jag får mycket kommentarer om att mitt Instagramkonto heter Jenny Skinka. Så jag bara, noll, ja. Kan jag säga det här, noll.
Ja. Noll frågor på den.
Noll frågor på
ändå den. Roligt. Mm. För svenskar den dag. Kan du inte bara byta namn för en dag och kalla det för Jenny Skinka?
Jenny Skinka. Roligt att det skulle bli. Ja. Idag har vi Jenny Skinka här som ska visa lite hudvårdsprodukter.
Gud vad roligt.
Noll. Ja. Noll samarbeten efter det. Puss, puss, vi hörs nästa vecka.
Puss. Could you let me on a bus? I'll ask 21 questions, and they all about us. Could you let me in a Bentley? Could you let me on a bus? I'll ask 21 questions, and they all about us. Den här podcasten är producerad av Perfect Day Media.
Då ska vi se. Goda nyheter från IKEA. Nu är det bekräftat att fler än 1000 produkter har fått nytt lägre pris. Som till exempel soffor, skåp, stolar, ljuskällor, sängkläder, kuddfodral, bord, vaser, köksredskap, byrå.
Vill du ha fler goda nyheter? Välkommen till IKEA och IKEA.se.
Hej Coop-medlem. Vi vet att du gillar att göra bra affärer. Så köp färsk laxfilé för 179 kronor kilot. Det blir gott till en fräsch vårsallad med ätmogen avokado för 10 kronor styck. Du hittar helgens bästa medlemsklipp på Stora Coop. Vi ses!
Hej, Synoptik här. Livet med glasögon ska vara bekymmersfritt. Därför får du 30% på alla glasögon när du väljer Synoptik All Inclusive. All service ingår alltid. Välkommen till Synoptik.